Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, damer och herrar, tillbaka. DIF-podden, 30 december sitter vi och spelar in en ny hockeypodd och ska summera de här två derbymatcherna som vi hade i mellandagarna och som vi sa att vi skulle göra. Och det är som vanligt jag och Jonas som är här för att bryta ner dem. Och ja, det är Jonas. Vi hade ett derby den 27 december på hemmaplan mot AIK och som tur var fick vi en comeback på ett gäng spelare som vi hade hoppats. Ludvig Rensfeldt och John Norman. Och kunde ju för första gången på ett bra tag isa ett ganska bra djupt lag. Och levererade ju en ganska klar 5-2-seger mot AIK. Hur upplevde du den fighten?
Det var ju en, ja, alltså det var väl ganska bra och det var väl, ska jag försöka tänka tillbaka lite grann här, det var ju lite halvskakigt emellanåt. Jag minns inte exakt om det var i första perioden, i början av andra, men det var ju liksom inte, det var inte helt glasklart. De satte ju ganska hög press. AIK, det var någonting som återkommit både i matchen i tisdags och matchen igår. Posso försökte störa våra uppspel, vilket de lyckades ganska bra med, kan jag tycka. Vi är ju bättre i första perioden, tycker jag ändå.
Är vi det?
Ja, jag tycker
det. Vi har ju 1-0 efter 5. Kevin Karlsson på vårt första skott på mål, tror jag. Mm. Sen så har vi nog inget skott på mål förrän efter Gnaget har kvitterat en kvart in i matchen, va?
Skott på mål är överskattat. De ska vara skott i mål, vet du.
All about mål.
Ja,
men nej, alltså, vi har ingen tydligt spelövertag i första perioden. Det kan man inte säga, eller?
Nej, det kanske vi inte har. Alltså, så här, jag blandade ihop matcherna lite grann. Jag får be mig ursäkta. Jag tittar ner i mina anteckningar här nu. Och det är ganska jämnt i första. Jag kanske skulle ha dragit upp dem redan innan här nu. Men det är ganska jämnt i första. Jag tycker väl inte att det är något stort övertag, men jag tycker ändå att man ser att vi är ett bättre lag än vad AIK är. De kan störa oss lite grann, men det är när vi slarvar som de får sina ordentliga chanser. De får ju ett otroligt jävla friläge där i första perioden när vi åker bort oss fullständigt. När Galajda plockar den, när han står ensam med Oskar Nord, tror jag det är.
Just det. Annan typ av friläge när man får som forward får pucken stillastående framför mål och får liksom 4 sekunder på sig.
Ja, precis.
Det är väldigt ovanlig hockeymålchans på något sätt.
Ja, det är det. Så att, det. Och jag tror att Hammarlund kommer farande så typ så kasta sig bakom Galarda i den situationen. Det såg lite lustigt ut faktiskt. Men alltså det är ju en av de få riktigt, riktigt heta chanserna som de har. Och det här, nu är vi lite grann inne på det vi har pratat om förut. Att jag tycker att det här är någonting som har blivit bättre. Det är att vi har lyckats skala bort en stor del av de här 100-procentiga chanserna för motståndarna. Vi kommer komma in på torsdagens match lite så småningom. Men så på så sätt tycker jag tycker att vi är bättre än vad AIK är i första. Men visst, det är ju liksom inget enormt spelövertag på så sätt att vi radar upp extremt mycket mer chanser än vad AIK gör. Så är det ju.
Ja, alltså överlag är det ju en match med väldigt få målchanser och avslut.
Ja, det är det ju.
Ingen välspelad hockeymatch riktigt.
Nej.
Får man säga. Och ja, det mest noterbara från individuell synpunkt i första perioden är väl att det verkar vara en aning derbynerver på Hammarlund kanske. Som illa ut ett par gånger och sen framförallt på målet. Då, då är det två gånger som har bytt där han ger bort pucken och Sion Nybeck kan göra 1-1. Där var man ju nyfiken på hur han skulle reagera och hur Båse skulle reagera på det. Skulle han liksom få sitta resten av matchen för Alexander Falk sitter ju ombytt redo. Men så blev det ju inte.
Nej, så blev det inte. Jag tyckte väl den kritiken mot Hammarlund där i första var lite överdriven. Jag tycker att det blev lite grann mycket för att han gör väl, det är väl två grejer, två byten i rad för honom. Först så ber han av med pucken på offensiv blå och sen så är det då det som blir målet i det läget. Jag vet att han har några fler grejer men jag såg inte det som några jättestora saker på så sätt. Men ja, han ryckte ju definitivt upp sig i fortsättningen av matchen. Men
vi får in 2-1 pucken strax före paus där. Fint samspel av Liss, Danielsson och Kryger. De har ju spelat väldigt bra ihop men har inte riktigt fått producera riktigt. Så att, det var ju kul på så vis. Sen inledde vi tyvärr andra ganska svagt där AIK får göra kvittera ganska tidigt. Och sen är det ju ställningskrig där matchen går lite i... blir lite avvaktande och man känner ju på sig att den som får 3-2 målet här när vi börjar närma oss slutet på andra är ju, kommer vara i kraftig pole position inför tredje. Och där svänger det lite fram och tillbaka. Gnaget har ju någon stor chans innan vi får våran då när det är ett grymt förarbete av Mika Onasvori som spelar fram Victor Nilsson som gör väl lite av blir lite en Victor Nilsson typ av mål, va? Bryta in och liksom gå på avslut. Troligt skott uppe i första krysset.
Ja, det där de får han ju absolut fortsätta med. Det var väldigt, väldigt stiligt. Som du är inne på, så här tycker jag ju att AIK är lite bättre fram till och med minut 12, 13, 14 eller något sånt där. Då vi börjar få lite längre anfall och börjar hålla AIK lite mer på utsidan. Och sen kommer det här målet då, som är ett stiligt järnkaminsmål måste jag säga.
Sen så städar vi av matchen ganska så lätt. Vi gör ju 4-2 tidigt i tredje där Olle Liss skjuter under målburen då.
Så jättekonstigt mål. Ja. Alltså det är ju ingen som reagerar på att det är mål överhuvudtaget.
Nu är Niklas Danielsson.
Ja, precis. Han var den enda typ, kändes som. Och ja, Kryger påpekade väl också att den ska ni nog titta på. Liksom. Men alltså, Olle Liss, han åkte ju runt där och slängde in pucken och sen så åkte han ihop lite grann med backen och sen så åkte han därifrån. Och sen så,
han märkte det
fyra
inte.
Nej, jag tror inte det heller. Det var märkligt, måste jag säga. Men det var... Ja.
Sen har ju inte AIK någonting riktigt alls i tredje, utan vi får sätta spiken i kistan med ett powerplay-mål av Daniel Brodin i slutet och få ta hem det derbyt. Men ja, visst, det står 5-2 på tavlan, men skulle man summera målchanser kanske över matchen så är det nog en ganska jämn match. Rent spelmässigt skulle jag väl inte säga att jag är svinnöjd, speciellt inte med tanke på att första derbyt, vilket såklart är ancient history nu, men då var man inte särskilt nöjd med insatsen heller. Så att man var lite så här, ja, jag var lite frustrerad över att så här, Gnaget är ett så pass mycket sämre hockeylag att det ska inte, vi ska inte behöva förlita oss på att liksom vi ska vinna målvaktsmatchen i ett derby för att ta den liksom. Och det är det som är, ja, det är väl det som är skillnaden i den här matchen egentligen. Galaida är ju klart bättre än Claes Endre, eller?
Ja, det är det ju. Alltså det är ju, Endre är ju inte speciellt bra i den här. Och sen så, man kan också vrida lite grann på det där, på det resonemanget, och säga också att det är våran spets som avgör,
ja, en, det är klart, en att det
är, spelmässigt järnmatch.
Det är klart att det är skillnad på liksom Daniel Berdin som får det där läget i powerplay i slutet, Marcus Kryger som får det där friläget. Det är en annan spets då. Så är det. Var det något annat noterbart från den här matchen som du ville ta upp?
Nej, inte riktigt sådär. Alltså, du var inne på Victor Nilsson lite grann. Jag tycker också att en sån som Ona Svåre börjar bli som en, ja, en liten småfavorit här faktiskt. Han hoppas jag får lite istid framöver sen när det börjar komma tillbaka lite spelare.
Det är väl... Lite istid vill han få?
Nej, men alltså, han får nog svårt att få väldigt mycket istid i alla fall. Men får en möjlighet att fortsätta känna på seniorspel åtminstone. Mm. Jag tycker att han sköter sig väldigt bra. Orädd och förvånansvärt stark i kroppen, för han har ändå ganska liten kroppshydda. Så att ja, han skulle vilja plussa för lite grann faktiskt.
48 timmar passerar och sen så ska vi möta AIK igen. Allt ser frid och fröjd ut. Vi sätter ut samma lag som förra matchen. Var det tänkt? Sen så uppstår ju...
Alla julbordens moder, eller mardrömmar, hur man ska uttrycka sig, har väl...
Framförallt så ringde du mig och var svinförbannad när du såg att Stefan Johansson skulle döma matchen.
Ja, precis. Det var exakt det jag tänkte. Jag brukar tänka på sånt där faktiskt. Ja. Nej, jag...
Vad tänkte du om den shitstormen när det dök upp? Att Stefan Johansson med 7 säsonger i AIK senast 2017 skulle vara en av två huvuddomare här i derbyt.
Alltså... Jag personligen struntar fullständigt i det. Det rör mig faktiskt inte i ryggen. Sen så kan jag väl tycka att det är väl ganska onödigt att sätta sig, alltså liksom att bjuda på den diskussionskaramellen, eller hur man ska uttrycka sig i det här fallet, från Hockeyallsvenskan. Sen är det så att är han den bästa bäst lämpade att döma ett Stockholmsderby, då är det ju han som ska döma, och det är inte så mycket.
Men han inte dömt 2 dagar innan i så fall då?
Ja, det kanske han skulle ha gjort. Alltså absolut. Nej, men alltså jag tycker att det är konstigt att sätta sig i den sitsen faktiskt.
Den andra domaren här i matchen är ju också en för detta spelare som heter Daniel Westner. Som var en fruktansvärd jävla gris sist vi var nere i Hockeyallsvenskan. Det var ju liksom seriens värsta spelare.
Ja, herregud. Ja. Ja,
verkligen. Ett riktigt enkel.
Ja,
men de kan väl inte per automatik vara de mest liksom, erfarna domarna? Med tanke på att de nyss spelade hockey. Jag är ju absolut för att ex-spelare ska gå över och bli domare. Och inte stoppas av att... Vi hade ju problem förut av att det är många som inte vill göra den flytten för att... Det är så få år tills man måste pensionera sig som domare. Mm. Att man hinner liksom inte, det är inte värt att göra den satsningen. Jag tycker att jag har ju inte alls haft något problem. Stefan Johansson har ju dömt flera av våra matcher den här säsongen. Det har ju inte varit något problem, tycker jag. Så jag skrev ju på nedsläpp, jag skrev inte att det är en skandal att han dömer matchen, men jag skrev, är det verkligen en bra idé att han dömer matchen? För det är ju liksom, vad som än händer i den här matchen kommer det här bli en grej. Minsta utvisning som är billig som AIK får med sig. Eller, ja, alltså det kommer ju bli en diskussion.
Ja, eller tvärtom.
Jag tror det var Thomas Roos som skrev på bladet att det här borde inte vara en grej eller någonting, och om någonting så tror jag att han är extra hård mot AIK i så fall, för att visa att han inte ska vara. Och då är det så här, ja, men då är det väl ett problem i så fall.
Ja,
om det kommer in i bedömningen.
Ja.
Alltså, jag tycker att det är inte riktigt schysst mot Stefan som domare att ge han den matchen riktigt, kanske.
Nej.
Kanske nästa år, liksom, i så fall, när vi har varit i serien ett år. Liksom, alltså,
ja, men det hoppas vi ju inte.
Nej. Så att, nej, jag tror ju inte att han... jag tror absolut att han är en professionell domare som gör sitt bästa och inte liksom påverkas av sympatier. Så han är ju inte någon så AIK i grunden heller. Han är ju bara en norrlänning liksom. Men jag tycker att det är väldigt märkligt och naivt av Hockeyallsvenskan att liksom sätta den till utnämningen och inte tro att det kommer bli en grej. Domarchefen reagerade ju kraftigt på det här och tyckte att det var... Han var ju svinlack över att hans ifrågasattes. Och det är så, men vad tror ni? Det är väl klart att det blir en grej.
Ja. Alltså
det måste man ju förstå. Det är ju liksom det största mötet i svensk hockey som finns, Djurgården mot AIK. Domare, ja, en som spelade AIK för några år sedan. Ja. Det är klart att det blir en diskussion. Ja, det måste man ju förstå.
Ja, självfallet. Och jag menar, och det här tror jag att det är flera som har sagt, och det är ju liksom, alltså, Djurgården förlorar ju inte den här matchen på grund av domarna heller. Det måste ju, alltså det måste man ju tyvärr lägga
nej,
till.
Alltså, de fick ju mycket... Jag reagerade inte något särskilt på någon domslut i matchen så, förutom att det kanske var lite ojämn nivå. I början så tilläts det stöka så mycket som helst, även om de satte 5 utvisningar på varje lag där i början. Och sen när det fortsatte... Det kändes, jag störde mig på att det liksom lite random blev Victor Nilsson och Erik Flod som fick matchstraff när de inte puffade mer än andra.
När har inte det att göra med att båda blir av med hjälmen och så ska de fortsätta hålla på och kasta varandra ner på isen?
Jag vet inte.
Alltså jag har ingen aning. Men det, när jag såg
jag den vet inte alls hur domarnas instruktioner ser ut, men jag dömer gärna deras jobb.
Ja. Precis.
Så, alltså, så
jag tänkte direkt när jag såg den, alltså först så, då tänkte jag på den gamla hockeyfilmen från 80-talet som du antagligen inte har sett. Farid har definitivt inte sett den, som heter Youngblood. När han åker i isen och har blivit av med hjälmen och så blir han liggandes på sjukhuset skitlänge. Jag tänkte på det direkt. Alltså, för att skickar man honom i, alltså åker han med huvudet i isen, vet du, det är ju för fan game over. Då liksom.
Mm.
Att, alltså, jag vet inte om det hade någonting med det att göra, men ja, skitsamma.
Ja, jag tycker inte domarinsatsen var dålig. Eller så här, den stack inte ut på något sätt, tycker jag. Men ja, konstig utnämning. Så här, man kanske kände så här från Allsvenskan att han är seriens bästa domare. Det kanske man tycker. Det är klart att han ska döma den största matchen. Det kommer bli snack. Vi får ta det. Sen kommer det passera. Så kanske man kände. Det vet jag inte. Men hur som helst. Nu har vi avhandlat det. Allt ger frid och fröjd när matchen ska börja. Och sen så bara helt plötsligt så är inte Brodin och Kryger med. Vad fan händer?
Ja.
Båda två värmde ju upp nyss. Vad fan hände?
Ja, jättemärkligt. Alltså, eller ja, nu vet vi vad det var, men ändå. Det blev så konstig situation. Kommentatorerna, de var inte heller riktigt med i matchen där.
Nej, det tog ett tag innan de tog upp det. Alltså.
Ja, ja, precis. De nämnde typ aldrig att Fredrik Forsberg inte ens var med. Jo, det gjorde de. Men
sen gör ju Fredrik Forsberg ett byte och sen kliver han av.
Ja, ja, precis.
Och han vet vi fortfarande inte vad som har hänt med. Så att, ja. Men, ja. Vad... första perioden vi gör här, den är ju piss.
Ja, den är ju hemsk.
Alltså det då. Hur mycket är den liksom ursäktad av att det blir så rörigt när vi liksom tappar två nyckelspelare 5 minuter innan nedsläpp och sen så försvinner en till ett byte in i matchen?
Den är nästan helt ursäktad i min bok.
Ja, så här säger Fredrik Schlüter efter matchen. Säger, jag har nog aldrig kört en match som startat så kaotiskt för vår del. Det är två spelare som går av efter matchförändringen och en till som går efter ett byte. Så det blev rörigt i första perioden.
Ja.
Det är klart att det påverkar. Och just med tanke på vilka spelare det är också.
Mm.
Kryger och Brodin. våra två mest meriterade forwards liksom. Så att, ja, men vi är ju duktigt överkörda i första perioden. Och det känns ju som att AIK har gått ut med en inställning här att if we can't beat them, som man säger. Att vi är inte lika skickliga, nu gör vi det här till en riktig slagerfest. Liksom. Och hoppas att vi går vinnande ur den kampen. Men vi, ja, vi rider ju ändå ut första perioden. Tar oss till paus med 0-0. Kan starta om på något vis. Vi har 9 forwards. Eller ja, vi har ju...
Vi har 8 forwards ett tag också. Norman, han får väl en puck på läppen, ja, eller vad det är. Så han försvinner iväg något par byten.
Ja, Emil Berglund får ju riktigt med stryk där i första också. Det ser ut som att han eventuellt kommer behöva gå av. Onas han... Håre, som var uppskriven som extra forward, får ju liksom... Ja, han får ju spela ordentligt på en gång. Och sen... Ja.
Stefan Elliot blir av med en skena. Det är, det är ju bara att sätta på en ny i för sig då, så det var väl ingen större grej, men det var, alltså det var ju grej hela tiden.
Ja, det blir liksom väldigt rörigt där. Men sen så tycker jag att vi höjer oss andra perioden och tar över matchen där. Och den är ju ändå bra från vår sida. Då har vi ett övertag och sen det är ju inte, det är klart att Gnaget går ju vinnande ur att det blir ett litet grufta med 5 minuter kvar där Victor Nilsson och Erik Flod får matchstraff bägge två. Nog för att Erik Flod är en back som loggar mycket minuter i AIK och är viktig så, men när vi redan har tappat 3 forwards i matchen, att då tappa en fjärde, den är ju jobbig.
Ja, det blir ju definitivt mer kännbart. Alltså, ja. Så är det ju för vår del. Alltså vi går ju förlorande ut ur den bataljen, det gör vi.
Även om Erik Flod är AIKs bästa back, så är det ju.
De hade ju nu tappade jag det namnet på honom. Herregud, backen. Ja, men han som kom från Karlskoga. Vi pratade
Gick påsen.
Tack. Han var ju sjunde back. Han fick ju komma in och han gjorde ju väl 1 eller 2 byten, gjorde bort sig duktigt och sen hade han spelat färdigt trots att de spelade på 5 backar istället. Trots att de hade blivit av med Flod där, så att
de tyckte det var bättre. Skillnad från när Hammarlund gick in och gjorde bort sig duktigt fick han ändå fortsatt förtroende. Gnaget satte Lyckåsen direkt.
Ja.
Lite olika coachstilar där. Men jag känner ju ändå att vi är på gång när tredje ska börja. Att det är ändå vi som är på uppåtgående och så får vi 1-0 tidigt. Då känns det som att vi ska reda ut där.
Ja, faktiskt. Det var min känsla också. Du var ju inne på det att det var ju ganska tydligt vad AIK var ute efter. De skulle ju bara liksom... De skulle ju tokköra som något riktigt jävla ragga gäng. Och det jag tycker att... Alltså det som definitivt är positivt med insatsen är det att laget viker inte ner sig någonstans. Utan man tar den fighten och man gör det absolut bästa man kan göra utav den här otroligt kaotiska situationen som man har hamnat i den här matchen. Och jag trodde nog också att när Schlüter gör... 0-1 där, att vi faktiskt skulle ro hem de här 3 poängen trots alla odds. Så att, ja.
Ja, sen dröjer det 1 minut, sen så tar Olle Liss en hakning bakom deras mål. Ja. Den känner man direkt där när han tar den, att den där var inte nödvändig alltså.
Nej.
Han blir ju trippad några sekunder innan och blir liksom lite lack, ser man. Och så hakar han den där killen då 2 gånger i princip tills hela AIK-bänken liksom skriker och killen börjar vifta och Liss tar pucken. Då känner man ju direkt att ja, den där tar han ju liksom. Och nej, men, vad tror man? Det där blir utvisning. Vad förväntar man sig liksom? Och den det är liksom direkt efter vårt mål där. Den är jobbig och ja, det blir ju mål i slutet på powerplayet efter att de har bombat runt i... Också noterbart att Garpenlöv intervjuas efter matchen, så tar han själv upp den här utvisningen från Liss 2 gånger om, som att det där får vi inte göra.
Nej.
Och det...
Ja, den var han inte nöjd med.
Alltså, det har ju varit en match med mycket utvisningar, alla har fått chansen i powerplay och så vidare flera gånger om. Men när man liksom har gjort 1-0 där, med en kvart kvar, då måste man ändå liksom reset på något sätt. Att liksom... Okej, nu har vi det här utgångsläget. Nu måste vi spela disciplinerat. Fine, det är en utvisning, får vi hantera det. Men den där var liksom, den var så jävla onödig, kändes direkt. Och ja, de gör ju ett där i powerplay och det är väl inte så mycket att säga om. Det är ett powerplay mål, de får ju bomba flera gånger om och slut går in i krysset liksom.
Ja, vi har väl samma fyra gubbar inne i hela boxplayet också, tror jag.
Ja, vi får aldrig, ja.
De, nej, det, de blev nog lite för slutkörda till slut. De hade ju någon variant där de rullade runt för att få ut den på Mosito Bagenda vid våran högra teckningscirkel där. Och så skulle han skjuta med klubban utåt sargen. Och till slut så sitter den ju liksom. Det blir sex chanser för mycket ungefär.
Ja, och när de har gjort 1-1 där, då är det lite momentum swift till AIKs fördel, får man väl ändå säga.
Ja, så är det.
Sen är ju målet ren jävla flyt såklart, 4 minuter senare där, ja, vid ett skjutet skott som tar liksom, det är på väg utanför om ni inte tar på Arnesons skridsko och går in.
Ja, han styr perfekt, in den liksom. Tyvärr.
Mm. Den går ju aldrig in annars. Och det är också ett mål som det är svårt att försvara sig mot. Det är sånt som händer i hockey ibland. Ja. Det är inte någon som gör något direkt fel, tycker jag. Eller vad känner du?
Nej, det är ett sånt där typiskt slumpmål som sker när det kastas in mycket puckar på kassen. I slutändan så går den där på en röv eller på en skridsko och så går den in.
Vi har ju svårt att få kontroll efter det. Nu har vi gått upp i 2-1 där. Det går många minuter. Vi får egentligen aldrig något tryck på dem. Tills vi plockar målvakten egentligen.
Ja. Ja, då får vi ett jävla tryck dessutom också, måste jag säga. Det trodde jag inte. Alltså, med tanke på
jag trodde inte vi hade det i oss. Där.
Nej, jag trodde inte heller det.
Vi kändes ganska körda.
Ja, faktiskt. Jag trodde nog ända fram tills dess, alltså jag var på väg att skriva det i vår chatt också, och tänkte, jaha, okej, nu plockar man keepern 2,5 kvar, varför ska man göra det? Det lär ju vara väldigt trötta huvuden och kroppar där ute. Det kommer ju, alltså någon kommer ju bara liksom fippla bort pucken och så har vi 3-1 istället, ganska tidigt, istället för att liksom, ja, men vänta in det där lite grann åtminstone. Men nej, det var på väg att gå vägen faktiskt. Fick ju lov att ta en liten halv semi-timeout där också. För att skicka ut lite direktiv.
Landslagsrutinerat av Garpen.
Ja, precis.
Extra minuter där. Han har ju då ritat upp på tavlan hur vi ska spela med 6 gubbar. Och den är ju ganska intressant. För de han slänger ut är ju inte de... man kanske gissat skulle ligga bäst till på att få spela. Han har ju då ritat upp 24 och 53 runt AIKs kasse, vilket är Rensfeldt och David Blomgren. Norman i slottet, Liss på sin halfwall, Danielsson på point och Edvin Hammarlund till höger. Det är ju anmärkningsvärt här, eller?
Ja, alltså det får man väl ändå säga att det var.
Två anledningar. Stefan Helliot är inte med i 6-5-an.
Nej, precis. Och dessutom ingen Kevin Karlsson heller i det läget.
Ingen Kevin Karlsson eller Killing för Hammarlund.
Nej, inte Killing
heller. Killing har ändå fått stort förtroende i de här situationerna, även om det har sett så där ut. Men det har han ändå fått. Sen, man kan ju inte säga att det är fel. Vi har ju tryck där som fan egentligen perioden ut. Och sen, med så långt kvar, du måste ju ha en andra formation också.
Ja, alltså de spelar ju inte 2,5 minut, liksom. 2 minuter.
Nej, det gör de ju inte. Även om du såklart släpper allt bästa i första formationen där för att göra ett mål, liksom. Du sparar ju inte något krut i andra, men...
Det man ska komma ihåg, det jag tror det handlar om, och det här är ju enbart vad jag tror, och det är ju det att det är ju en fast situation i det läget. Jag minns inte om det är höger eller vänster teckningscirkel i vår anfallsriktning.
Höger.
Det är höger, ja. Jag tror ju att man vill ju ha en leftad som ska stå med klubban inåt banan i det läget för att man ska vinna den teken och sen ha möjlighet att kunna skjuta ganska tidigt med lite bättre vinkel helt enkelt i det läget. Danielsson har spelat mycket point i powerplay Det vet vi. Alltså han är både bra på att lägga upp spel men även för att avsluta där uppe på en point. Och jag menar, det är ju Elliot också givetvis i det läget. Men jag tror att en sån som Hammarlund där bara, alltså jag tror bara att han gick före Killing och Karlsson i det läget. Alltså det är ju mycket möjligt, vi har ju inte sett honom i Tyresö exempelvis, men alltså han har gjort mycket poäng där och det kanske finns ett avslut där eller någonting där som inte vi känner till som gör att man tyckte att han passade bra i det läget. Men jag tror att det var det, jag tror det var mycket därför han var inne i det skedet, för att jag tror att man ville ha en möjlighet till ett tidigt avslut direkt efter den fasta situationen.
Ja, ska man säga. Gnaget redde ut stormen och vinner den matchen. Det var surt där och då, men jag skakade av det mig ganska snabbt ändå. Alltså man visste ju när vi gick in i den här säsongen att vi skulle möta AIK 4 gånger och att de kommer ju ta någon match. Det visste man ju. Sen är det ju surt att de har tagit 4 poäng och vi 5 på 3 matcher. Men det var ju också anledningen till att man var sur över att när man gick från första derbymatchen som vi vinner i sadden, att den där skulle vi haft i ordinarie tid.
Ja, precis.
Så att, ja. Men, alltså, det är ganska lätt. Jag fann det ganska lätt att skaka av mig efter för att det är lite förut att säga, men det spelar liksom inte så stor roll. Det är klart att det inte är kul att torska mot Gnaget. Det är inte kul att vi tappar gubbar på JVM som inte är med här när vi ska spela derby. Det är inte kul att Kryger på din kliver av, men vi har typ 20 poäng upp till Modo som är etta, och sen så har vi 20 poäng ner utanför slutspelet. Vi har inte så mycket att spela om. Vi har liksom nu 22 matcher kvar som handlar om att skapa bästa möjliga förutsättningar för slutspelet. Och ja, derbyna är ju extra viktiga på ett sätt såklart, men ändå inte livsviktigt liksom. Ja, alltså hade det varit slutspel så tror jag inte Kryger Brodin hade klivit av där.
Nej, då hade de kört med spypåsen för hakan bara. Ja, snör runt öronen.
Ja, det tror jag liksom. Ja, har du något särskilt du vill säga om den här matchen? Vi helt matchningsmässigt så är det ju var första matchen på ganska länge som alla våra backar spelar ganska jämnt. Kevin Karlsson spelar ju minst av alla, det gillar jag inte, men det är ganska lite som skiljer honom och liksom Stefan Helge som spelar näst mest. Det skiljer liksom 2 minuter mellan de två. Men det intressanta är ju vilka forwards som får tung matchning när vi är så ont om forwards helt enkelt. Och det är ju 5 som sticker ut, som spelar över 22 minuter allihop. Ludvig Rensfeldt, John Norman som precis gjort comeback. Olle Liss, Niklas Danielsson. Och sen är det David Blomgren som spelar 25 minuter. Den är ju anmärkningsvärd. Och här vill man ju då kanske påpeka att en ganska meriterad Tim Söderlund spelar bara 13 minuter. Den matchningen är ju ändå anmärkningsvärd, får man ju säga. Nu, ja, jag gillar Tim Söderlund mer än du gillar Tim Söderlund. Sen gillar du Olle Liss mycket mer än jag gillar Olle Liss. Så man kan ju tycka olika och ja. Men så här, jag kan ju tycka att det är rimligare att Tim Söderlund ska spela 25 minuter än att David Blomgren ska göra det.
Ja, alltså det, så är det ju, absolut.
David Blomgren verkar ju vara en jättefavorit hos Skarpenlöv. Jag har inte riktigt sett någon så här spets hos honom som gör honom så här superintressant så.
Ja, alltså han är riktigt, alltså jag tycker att han är han jobbar väldigt hårt, det är det många som gör i och för sig, men framförallt så tycker jag att han verkar väldigt smart på isen. Han hamnar ofta på rätt position. Bryter upp passningar, han är bra i boxplay. Det är där finns det.
Han har ganska brett register. Ja, han är ganska lik Nion Norman.
Ja, faktiskt. Det måste jag säga. Jag tycker att Blomgren är väldigt bra. Sen ska man komma ihåg, i den här matchen så är det ju så att han spelar ju över 3 minuter boxplay och han spelar nästan 3 minuter powerplay. Och det är ju det det är en del av skillnaden mot Tim Söderlund som inte spelar något boxplay och väldigt lite powerplay. Sen kan man ju tycka kanske att Tim Söderlund
Blomgren spelar ändå 6 minuter mer än Söderlund i 5-5.
Ja, jag var på väg att komma dit. Att, tittar man på hur mycket det blir i numerärt lika läge, där, det kan jag liksom inte... Ja, det förstår jag inte riktigt faktiskt. För att jag menar, Tim Söderlund har... Han har en spets i sin fart och sin förmåga att förflytta.
Han håller ju på att ge oss 1-0 där i slutet på andra. Framspel av David Lundgren.
Ja.
som är svinära på gången. Det är väl den matchens stora räddning från Endre. Men han har ju en spets, Tim. Liksom. Han är ju en zone entry-maskin. Liksom.
Ja, verkligen.
Sen... tycker jag att när vi är friska att han gör sig bäst i en typ av fjärde formation, om man nu måste sätta en siffra på en kedja, men liksom med Emil Berglund, se till att de byterna ofta förflyttas till anfallszon helt enkelt, och jag tycker han kommer till mer till sin rätt i den miljön när liksom det handlar om att förflytta spel från försvarszon till anfallszonen, än att han ska vara någon slutprodukt bredvid Marcus Kryger eller sådär. Det tycker jag inte riktigt han passar som. Då blir mer hans brister, det lite sämre spelsinnet och sådär, mer uppenbart. Men en match där vi tappar Kryger och Brodin, Klasen är på skadelistan, 3 gubbar på JVM, då vill jag nog ändå... Jag har svårt att se ett scenario där Tim Söderlund inte borde spela mer än 13 minuter.
Ja, nej, jag kan inte säga någonting emot det. Jag håller med. Jag kan tycka att det är lite märkligt. Sån stor skillnad ska det inte vara där faktiskt.
Något annat i matchningen du vill ta upp, eller?
Nej, det är väl inget speciellt sådär. Alltså, jag har nog ingenting mer.
Stockade du av det där vid förlusten ganska snabbt, eller?
Ja, jo, men det gjorde jag. Men det... Det är det som jag var inne på när vi pratade om första perioden där.
Tror på ett avsnitt av Masked Singer och slappna av.
Ja, precis. Exakt. Jag har inte sett första säsongen av Masked Singer faktiskt. Den kanske man ska se. Jag började bara titta andra. Nu vet jag i och för sig i princip vilka alla är. Men, ja, nej, jag tycker att en stor del av den här förlusten inom citationstecken var liksom lite ursäktad på grund av dem. Väldigt speciella omständigheterna kring allt som händer.
Det är så roligt när man tappar under match också. Alltså, ja. När man liksom räknar med att de ska vara med och sen så är de inte det. Och så, ja. Det
har nog strykt mycket på den där whiteboard coachtavlan som man har.
Det stora besvikelsen för mig här i mellan dagarna det är att det är 2 matcher som vi tillåter liksom... Vi tillåter det bli målvakterna som avgör dem helt enkelt. Det ska vara större skillnad mellan oss och AIK spelmässigt.
Ja, det ska det vara.
Jag köper inte att ett derby kommer alltid vara ett derby och då kommer det vara annorlunda. Nej, de har ju knappt en gubbe som skulle gå in i vårt lag. Jag är besviken över våra spelmässiga insats i dubbla matcherna mot AIK helt enkelt. Även om det är lite speciella omständigheter i match 2. Om vi släpper de här matcherna då, så att vi håller oss under 2 timmar idag i alla fall. Vi fick ju besked dagen efter vi spelade in senast att Alexander Ytterell kommer behöva opereras efter sin rehab och kommer inte återvända den här säsongen helt enkelt. Efter den smällen han fick mot Modo. Och det är ett hårt slag. För vi har inte många rightbackar.
Nej.
Det vet vi om. Och det var många som skrek direkt efter kanske köpa loss Brickley från Västervik och sådär, eller vi måste ha en riktig powerplayback om man ska vara seriös med en satsning att gå upp, men jag vet inte, alltså någon gång är pengarna slut också.
Ja.
Alltså, vi kan inte, som jag har förstått det har vi redan gått över budget vid minst 2 tillfällen, dels när vi skulle ta in Linus Glasen och sen det kostar att göra tränarbyte. Det liksom krävdes ytterligare kapital till det. Liksom. Så att, och ja fan, Stefan Elliot ska väl kunna vara en bra powerplayback för oss ändå, eller? Alltså det...
Jo, men det ska han ju. Och jag tror väl att jag tror att det där kan handla om lite pack unluck, om man säger så. Jag tror att det kommer.
Det borde finnas lösningar annars också. Danielsson kan spela point, vi kan spela fasa in Kevin Karlsson i första powerplay, kanske liksom få honom att växa där. Vi borde kunna jobba runt det. Resten av laget är så jävla bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och ändå att liksom, vi har ju uppenbarligen två målvakter av första målvaktsklass. Kanske den ena är bäst i serien, den andra kanske är topp 5 i serien till och med. Djupet på backsidan. Jag vet inte, jag kände mig ganska trygg direkt med att vi kommer signa Edvin Hammarlund som ersättare här för Ytterell och var ganska nöjda med det tills vidare i alla fall.
Det är väl om det, ja, det är väl om det dyker upp någon sån här, något i januari där som är lite för svårt att tacka nej till, som man dessutom kan hitta pengarna till.
Det är inte så lätt heller att Alexander Ytterell är skadad, då kan man, får man försäkringspengar och kan bara signa en ersättare. Dels så tror jag inte att Ytterell tjänar så pass mycket hos oss. Eftersom HV försökte bli av med honom och det var en ganska fördelaktig situation för oss att få in honom. Dels så tar det 90 dagar innan Försäkringskassan börjar ta över en betydande del av lönen. Så att, alltså, det är inte... Vi får inte loss kapital för att ta in något likvärdigt bara så där. Och visst, det man kan säga, det är väl att det hade varit nice med en rightare.
Ja, det är väl det. I spelet 5-5 tänker jag. Jag tycker att powerplay ska man kunna spela ihop någonting med material som finns. Det ska inte vara någon konstighet.
Det finns så mycket skicklighet att det ska bara gå.
Just när man fick in Danielsson, som du var inne på här också, så har man en spelare som dessutom kan spela point också. Han måste inte nödvändigtvis stå på någon här fall. Så att jag tycker inte att det ska vara några konstigheter, utan det är spelet 5-5 där man kanske är en rightad back kort faktiskt.
Alltså, vad är din bild av Edvin Hammarlund då, som får kontraktsäsongen ut?
Det ska bli intressant att se vilken alltså hur hans utveckling kommer att se ut. Jag tycker att han är förvånansvärt skicklig med pucken och rörlig också med tanke på hans storlek.
Det är avlägset vår största back.
Ja, det är han ju definitivt.
1,95.
Det har strulats lite grann, absolut. Men man får också ha i beaktning att han har klivit från en kostym till en helt annan. Så att man får nog ge det lite tid där. Men jag tycker att han är... Han sitter på en väldigt bra första pass och jag tror på att han kommer att göra det riktigt bra faktiskt.
Det lät på KG som, nu vet inte jag om han fick den direkta frågan, men Mattias Ek på Hockey News formulerade det som att han skrev i och med att liksom Hammarlund nu är klar, så kan det innebära att man försöker göra sig av med Alexander Falk. Och det citatet som kom från KG då var inte ett citat som förnekade det. Utan det är att vi ser över de bitarna typ. Men nu vet inte jag om frågan var ställd direkt gällande Alexander Falk till KG.
Ja, det var lite luddigt där. Det var det.
Ja. Men med samband med det här så lånar vi också ut Ludvig Hedström till Tyresö Hanviken. Och det är ju... Det var väl lite ögonbrynshöjande, eller?
Ja, lite grann faktiskt. Vi har förvisso varit inne på att vi tycker att det kan nog vara bra för honom att få ha en liten större roll i ett lag. Men då trodde man väl kanske snarare på någon lösning med typ Almtuna eller dylikt. Där han ändå skulle fortsätta spela på samma nivå.
Ja, alltså är han inte lite... Alltså, nu köpte jag aldrig hypen kring Ludvig Hedström förra året som uppstod av att han hade ganska bra plus minus där i början. Så att han hade sin plats i laget säsongen ut. Vilket tydligen dåvarande tränare värderade väldigt högt. Men han är väl lite för bra för att vara nere och rota i division 1.
Ja, jag tycker nog det. Det tycker jag faktiskt.
Sen kanske kan det fortfarande vara utvecklande att få liksom en tvåvägsroll på det sättet. Att liksom kanske vara en nummer ett back. Han har ju redan spelat två matcher med Tyresö Hanviken istället för att vara med oss och spela derbyt. Och då fick Alexander Falk agera sjunde back för oss istället. Är det så att Hedström ska vara där och lira, då behöver man ju Falk som extra resurs här.
Ja.
Tills vidare. Alltså... Så att, åtminstone så länge Odelius är på JVM. Så att, får vi se framöver. Men det är ju ganska uppenbart att det vi sa när Alexander Falk värvade, så att det var märklig värvning och det blev inte bra heller som vi trodde. Inte särskilt förvånande. Men nu är det så, och det är klart att backsidan är väl ändå bra framöver. Alltså det finns inte mycket att klaga på där förutom att saknas en rightare.
Nej, jag tycker också att den är på, alltså om vi bortser från just det faktumet, så tycker jag att den är ganska komplett. Det är både spelare som kan spela fysiskt och kvickt också. Jag tycker att den är ganska komplett faktiskt.
Ja, ska vi gå på lite Twitterfrågor som har kastats på oss då? Varför är inte Myrenberg med som reservkeeper, har kommit frågan där. Och ja, det enkla svaret är att vi vet faktiskt inte. Han har ju varit med som reservkeeper vid två eller tre tillfällen kanske. Men det är ju problematiskt när man liksom delar på en målvakt med ett annat lag. Som LHC, för han är ju deras reservkeeper också. Och han hade ju visserligen inga andra matcher här i mellandagarna, så då borde han ju kunna varit i Globen och suttit bänk, men jag vet faktiskt inte. Jag kan tänka mig att det inte är en bra lösning för någon att han bara ska sitta och pendla mellan Linköping och Stockholm och sitta bänk. Han måste ju träna också. Så att...
Har han suttit bänk i någon match ens?
Ja, det har han väl.
Jag tror inte att han har det.
Ja, men det är fan tveksam. Absolut.
Ja, jag är tveksam till det. Men ja, det var en liten parentes. Men jag är inte ens säker på att vi har fått upp honom till någon match. Men ja, skitsamma. Frågan kvarstår ju att vi vet ju liksom inte riktigt varför han inte varit med. Varför han inte har stått har inte varit så konstigt. Det är för att Galajda har ju varit bra.
Jag är glad att det är Galajda som har fått chansen i alla fall. Ja. Och visa att han är tillräckligt bra. Vi tyckte ju redan att Lindbom kanske spelade lite väl mycket. För att vi har ändå bara två bra målvakter vi kan spela ut tiden på. Men ja, kul att Galajda har fått spela. Nästa punkt. Finns det anledning för er två att göra avbön gällande er analys tidigt på säsongen gällande istid på vissa backar? Det har ju uppenbarligen vuxit med uppgiften. Eller? Nu lade jag till lite dryg ton. Det var nog inte alls menat så från frågeställaren. Men ja, det lade jag till på Martin Söderström där för komisk effekt.
Ja, det blev...
Han förklarade ju även vad han menade riktigt. Och han syftade ju framförallt då på Cameron Schilling, som vi tyckte hade mycket för mycket istid i början. Och även Johan Alms minuter. Det är svårt att kommentera Johan Alms som liksom nyss kom tillbaka från en skada igen. Men Schilling är ju... Eller ja, hur tolkar du Martins fråga?
Nej, alltså vi var ju på dem lite grann. Även om jag svängde ju kring Alm tidigare än vad du gjorde. Om du ens har svängt kring Alm, det vet jag väl inte. Men Alltså jag tyckte det blev ganska så tidigt att jag såg att här finns det det finns en stor nytta kring Johan Halm i backuppsättningen. Alltså han behöver ju inte spela liksom 22 minuter, men jag tycker att han har faktiskt varit bra. Jag tycker att han är bra i egen zon, precis som en defensiv back så att säga ska vara, och jag tycker nog att han börjar sitta på ett par bra utgångar också ut ur egen zon, och inte så här så extremt mycket schabblande som det var i början de första matcherna, men det var inte så jävla många matcher, så att nej, jag väljer att inte ta åt mig så mycket just när det gäller Johan Alm där faktiskt, men gällande Cameron Schilling, alltså vi har ju varit inne på det att han fick ju spela så extremt mycket tidigt. Och alltså,
var ju uppenbart dålig.
Liksom. Ja, han var faktiskt inte bra. Alltså det var ju uppemot 10 matcher någonting där han var, alltså han var ju nästan sämsta back i nästan alla de 10 matcherna. Och att det var liksom som att man spelade honom överlånga byten, han fick ligga kvar byten, han redan hade spelat en minut. Det kändes som att man gjorde honom en björntjänst ganska mycket i det här, för att han blev inte bättre utav det. Alltså han har varit bättre nu, alltså nu i december här nu när...
Ja, mycket bättre.
Det är inget snack om saken, men jag vet inte riktigt om jag... Alltså, man måste ju liksom få kommentera nuet också, alltså hur ser det ut just nu? Jag tror att vi båda två var väl inne på att vi hoppas ju på och tycker att det här borde ju bli bättre med tanke på den backen ja, vi såg förra året.
Vi höll honom ändå högt förra året. Sådär. Sen tycker jag fortfarande, om vi bara tittar bara liksom på december månad under garpen igen, så att säga. Jag tycker inte att Cameron Schilling är en av våra backar som liksom... han är inte en av våra bästa så. Alltså, vissa backar har väldigt positiv effekt när de är inne på isen, som Odelius och Kevin Karlsson till exempel har haft, och till viss del Stefan Elliott i 5-5. Jag tycker inte Cameron Schilling är där. Han är absolut inte ett problem längre, att han är liksom sämsta back i laget match efter match som han var i början, men jag tycker nog att han på sin höjd nu är på en nivå där det är, han går jämnt ut på en match i princip, spelar 0-0 typ, alltså städar av sina byten. Inte så att vi hamnar i pluskolumnen när han är inne. Så. Där tycker jag väl att han har landat någonstans nu. Jag skulle nog inte... Alltså, imperfekt, alltså jag skulle inte spela honom mest av alla backar fortfarande. Jag skulle nog vilja liksom skruva upp. Men då hamnar man ju lite i det här... klurigheten. Jag tycker att det är klokt att spela Stefan Elliott med Linus Arnesson, för att Arnesson funkade ju väldigt bra med Ytterell och Elliott är ganska likadan. Han spelar gärna med en högerfattad spelskicklig back, det funkar bra. Så det paret tycker jag får fortsätta, det funkar bra. Sen så vill jag ju gärna spela Odelius och Kevin Karlsson ihop ganska mycket, för de har funkat jäkligt bra ihop. Jag vill framförallt skruva upp deras minuter från liksom 15-16 till att de ska spela 21-22. Men då är ju problemet att Alm och Schilling är kvar. Mm. Som är ganska givna ändå bra nog att spela. Men som har funkat horribelt när de spelat ihop.
Ja, alltså, de funkar ju faktiskt hemskt när de spelar ihop. Ja. Men å andra sidan så var Schilling var ju mycket sämre då också.
Ja, en annan tränare hade vi i båset också. Det kan ha hänt en del, men...
Absolut.
Då behåller jag hellre Schilling med Kevin Karlsson och sätter Alm med Odelius.
Ja.
Eller tvärtom.
Ja, eller tvärtom.
Men jag skulle nog absolut inte spela... Alltså, av de sex jag nämnt så skulle jag nog spela Alm och Schilling... femte/sjätte mest minuter ändå.
Ja, det hade jag nog också gjort, trots att jag tycker liksom att de har blivit bättre.
Inte spela 10 minuter per match, utan jag skulle nog spela allihop ganska liksom, det beror på hur matchen blir. I mycket box blir det såklart att Alm kommer logga mer i stil, men vi bara snackar 5-5 här. Liksom.
5-5, ja.
Så hade jag nog... Ja, då hade vi ändå haft, då hade vi landat i tre ganska jämna backpar där man hade kunnat spela alla ganska likvärdigt, tror jag. Men jag hade gärna skruvat upp snittminuterna som Modelius och Kevin Karlsson har haft till mer.
Ja, man kan ju definitivt, alltså sånt man kan skruva lite grann på, det är ju med zonstarter och lite sånt där också. Sen är ju hur mycket effekt det egentligen har utav det, men det kan ju vara klokare att sätta sådana som Odelius, Kevin Karlsson till exempel, få starta i egen zon, för de är bättre på att ta sig ut i zon. Och lite sådana där saker. Alltså det är sånt man kan pilla lite med liksom. Men jag också är också lite grann inne på det, att jag hade nog landat i ändå att de hade, alltså i 5-5 inte haft så överdrivet stor skillnad mellan första, andra och eventuellt 5-6
inte grundserien ut. Sen i slutspelet när det är dags att toppa lite mer, då får man ju lite feeling, vem är bäst nu?
Så är det, absolut.
Och låta den köra liksom. Men ja. Nästa fråga, en kille här som vill ha en skadeuppdatering, för vi har ju ett par spelare borta just nu. Och där det här är ju fortsatt vara en grej på sociala medier där det blir ett jäkligt, tycker jag, tråkigt drev mot Djurgårdens fysteam och så vidare, framförallt med Jimmy Ölvestad i fronten då. Jag vet inte, det är så svårt att bemöta den här kritiken, för att den är liksom inte ens grundad i någon verklighet. Vi har ju inte ens många spelare borta.
Ja, vi har 2 skadade spelare. Eller? Jo, 2.
Ja, 3 eventuellt med Fredrik Forsberg som vi inte har någon uppdatering om.
Ja, just det, där vet vi ju inte om det var sjukdom eller inte. Det gör vi faktiskt.
Men de 2 som är borta är Alexander Ytterell som fick en smäll på knät mot Modo och är borta säsongen ut. Och en 36-årig Linus Klasen som har problem med ljumskarna och som inte gjorde någon försäsong hos oss.
Mm.
Så att det är svårt att lägga något skadade förebyggande upplägg på honom på Djurgården. Och om vi då tittar tillbaka, ja, vi tappar Krüger, Brodin, men det är ju sjukdomar på dem. Och sen så är det ett skott i munnen på John Norman. Ja visst, man kan titta på att vi har många spelare borta. Men då får man ju börja med att, okej, de som är borta på JVM, ligger det på Djurgårdens fysteam? Nej, det gör det inte. De som är sjuka, ligger det på Djurgårdens fysteam? Nej, det gör det inte. Ligger det på Djurgårdens fysteam att John Norman får ett skott i munnen? Eller att Noah Östlund får ett skott på träffas av ett skott och skadat några matcher? Nej. Det som hamnar är väl liksom resten. De andra typerna av skador. Som att Klasen har ljumskproblem. Att Rensfeldt hade ljumskproblem. De är inte jättetydliga med vad alla skador är, så att man vet ju inte det 100%, men...
Ja, men Johan Alm var borta ett tag där också, men det är också en spelare som har liksom spelat en handfull matcher de senaste 2-3 åren.
Ja, han har snittat 6 matcher om året de senaste 3 åren.
Ja.
I så fall ska ju Djurgårdens fysteam ha en medalj över att han har spelat nästan 20 matcher för Djurgården i år.
Ja, exakt. Det är helt otroligt ändå. Ja. Vad de har...
Ja, alltså, problemet är att vi har många borta på JVM, och det känns lite fånigt att gnälla över det, för det visste vi om från i somras. Det var liksom 5 tokgivna spelare till JVM.
Mm.
Kan man ju... Ja, sen var det väl lite otur att vi hade liksom 4-5 spelare borta av skador. Uppenbarligen då lättare skador eftersom de är tillbaka nu allihop samtidigt där när de försvann. Men i längden vet jag inte om det behöver vara något negativt, för då fick vi faktiskt... Vi har faktiskt fått testa spelare som Victor Nilsson, David Blomgren riktigt rejält nu och se vad de går för.
Verkligen.
För jag är ju extremt övertygad om att vissa av de här spelarna hade absolut inte suttit vid sidan om det var slutspel. För då har, som Hardy Nilsson sa en gång i tiden, spelare väldigt bra läkkött.
Ja. Ja, exakt. Ja, men det är något speciellt där när våren kommer och det börjar kvittra i träden och det töar och ha sig och helt plötsligt alla krämper försvinner, och ja, det är magiskt faktiskt. Det är magiskt.
Nej, men vad har du något du vill addera här, eller skadeuppdateringen består vi av den? Ytterell är borta säsongen ut, Klasen vet inte, det senaste som sagt är att han testade gå på is och hade fortfarande känning. Det var det. Men alltså det här vet man ju om när man värvar en 36-årig spelare. Alltså,
ja,
och sen, det är inte nu det avgörs. Ja, de här grundseriematcherna är roliga och viktiga och så vidare, men det är inte nu det avgörs. Jag tycker det här drevet mot Djurgårdens fysteam är lite ja, det är inte baserat på någon riktig information. Och det är många pekar på, ja, men det här har pågått i flera år och vi har haft skador. Och jag vet inte om det är sant. Alltså. Jag tror, min bedömning är inte att vi har haft fler skador än andra lag senaste åren. Jag tror att den här bilden har förvrängts enormt av att vi har haft oturen haft så enorma mycket hjärnskakningsproblem på viktiga spelare.
Ja, det tror jag också. Det har varit liksom tapp som har som har varit lite extra smärtsamma, alltså när man blir av med
Högström, Engqvist, Josefsson, Guter, Hedman missar hela säsongen med hjärnskakning och
Manuel Ågren åkte på korsband och så vidare och så vidare. Det är liksom
Sen visst, står vi här med 8 muskelskador om 2 månader, då får väl jag och Jonas rikta bössorna mot Jimmy Ölvestad och Schumacher och säga att mobben hade rätt, vi hade fel. Nu ska ni avgå, liksom. Men alltså, just nu är det inte grundat i något riktigt, liksom, tycker jag.
Ska vi gå vidare?
Det kan vi göra.
Yes.
Vad måste vi förbättra för att gå hela vägen? Hur skulle ni komponera laget både 5-5, boxplay och PPO? Den är ju tuff, men vi tar lite allt i ett här. Alltså Garpenlövs intåg, vad har blivit bättre och sämre och vad måste vi fortfarande förbättra för att gå vidare?
Det känns som att nästa steg nu är ju lite grann att börja få till offensiven lite mer. Defensiven har blivit bättre. Vi har
otroligt mycket bättre, ska jag säga.
Ja, alltså den är ju, ja, just det kanske man ska nämna här nu. Då blir väl sådana som Erik Wallin och så där otroligt ledsna. Men vi fick ju faktiskt en liten skärmdump på hur våran expected goal ser ut de senaste 8 matcherna, så det är väl december månad förmodligen.
Och den är ju topp i Hockeyallsvenskan här. Björklöven har ju bättre total i december, men vad gäller expected goals bakåt, där är vi i överlägsen stil detta under Garpenlöv.
Ja, verkligen.
Alltså klart bättre än andra. Men offensiven haltar fortfarande efter. Det gör. Men vår differens är fortfarande så bra av att defensiven har varit så extremt bra att vi ligger jämsides med Björklöven i topp under Garpenlöv eran helt enkelt.
Ja, det är faktiskt en dramatisk förändring.
Ja, man hoppades på. Det är det.
Ja, men verkligen.
Alltså det, att något radikalt skulle ändras här i med tränarbytet. Och det,
precis.
Det får man ju säga att det har gjort.
Och det tror jag är mycket till grund av att man har hittat någon form av linje hur man ska göra i egen zon. Man krånglar inte till det allt för mycket, utan man spelar lite tajtare och är lite mer återhållsam med när man går ut och överbelastar. Och sen då, när även om man har vunnit pucken, så tycker jag att man spelar lite mer safe, lite rakare och inte variera sig så överdrivet mycket sen, att det blir för mycket dutt helt enkelt i egen zon. Det är väl det som är den stora skillnaden, kan jag tycka. Men det som behöver bli bättre, det är ju då som sagt, det är ju offensiven. Den behöver ju bli bättre. Vi måste göra mera mål, vi måste skapa mer heta målchanser. Och där är därtill kommer ju även frågan om powerplay också då, som vi måste börja hitta någon form av stringens i.
Powerplay är väl ändå så pass lätt att när vi får tillbaks lite gubbar så att vi får lite trygghet där, så kommer det bli bättre, eller? För just nu, det är klart att första powerplayet, där kan vi fortfarande få ihop en riktigt bra femma, så att säga. Men det är lite sådär att spela, du spelar ju Danielsson på liksom sin off-wing, så att du kan ju egentligen bara hota med direktskott från högerkanten. Och sen så blir det ett nytt hopplock varje match i PP2 egentligen, där ja, Victor Nilsson och David Blomgren har gett oss ett positivt besked om vad de kan ta för djuproller för oss, men de ska ju inte vara inne i någon andra powerplay-formation när vi jagar SHL-avancemang.
Nej, det ska de ju inte. Det tycker jag faktiskt inte att de ska. Det som jag tror ju att en sån som Lekkerimäki kan ju ha liksom, han kan ju vara lite lyckligt lottad här nu, eller hur man nu ska uttrycka sig i och med yttrell skada. För jag tror att det mycket väl kan vara så att han får behålla sin plats i powerplay PP2 där på vänsterkanten. För att jag tror och tycker att man nog ska peta in exempelvis Danielsson på point i PP2.
Spela fem forwards där då, eller ha kvar Kevin Karlsson på högen eller på...
Kevin Karlsson skulle mycket väl kunna spela på högen.
Inte Noah Östlund alltså, du petar honom.
Nej, Noah Östlund, han skriver på PP1 såklart.
Istället för Linus Klasen, du petar Linus Klasen.
Och just jävlar helvete. Jag visste att jag inte skulle ta den på uppstuds.
Ja, grejen är att vi har mycket firepower när vi har verkligen spelare tillbaks. Och då är det så här, det är mycket möjligt att någon sån här som man tycker borde spela PP då kommer sitta utanför. Men då kommer det ju vara så att så länge det levereras så är det skitsamma. Liksom. Så är det ju. Och det är så man känner kring hela, liksom hela Djurgården just nu. Som den här frågan om kedjeformationer så. Jag kommer liksom... Det är klart att jag kan ha åsikter om vem som ska spela ihop med vem, men om vi är liksom ett 60-procentigt expected goals-lag, då får Garpa spela vilka han vill ihop. Alltså om det blir slutprodukten, då är det liksom, då kommer inte jag lägga mig i vem som spelar med vem. Eller det måste jag väl göra för att det ska bli en podd, men
ja, precis.
I grund och botten, nej liksom. Men okay. Alltså, och det är...
Nu har jag gjort två powerplay-formationer i alla fall.
Ja. Hur ser en första powerplay-information ut för ett skadefritt Djurgårdens IF då?
Då den Elliot styr ju såklart, och sen är det ju Olle Liss på vänsterkanten, och sen Linus Klasen, tydligen så spelar han i vårt lag, ryktas de. Daniel Brodin i slottet, och sen Norman runt kassen, eller vad säger jag, Kryger runt kassen.
Ja.
Och där skriver jag fel där. Och sen så skulle jag vilja ha Danielsson på point i powerplay 2. Och jag skulle vilja ha Lekkerimäki på vänsterkanten. Och sen så skulle jag vilja ha Noah Östlund höger. Rensfält i slottet. Och sen är det lite hugget som stucket mellan Liam Ögren och Norman där faktiskt. Vet inte riktigt. Det skulle kunna vara så att Norman hamnar utanför där.
Mm. Ja, det känns som du glömmer någon jävel som man...
Ja, det är väl kanske Kevin Karlsson då.
Ja, alltså vi saknar ju en grym powerplayback, det gör vi. Det är ingen som måste in liksom. Så att, jag är öppen för det, absolut. Så är det ju. 5-5, om vi är helt friska och inga problem liksom. Alltså du kan ha en första kedja med Klasen, Kryger, Liss. Jag ser ju inte Danielsson, Kryger, Liss som en långsiktig grej riktigt. Det kan jag inte säga.
Nej, det är inte heller.
Klasen, Kryger, Liss. En andra kedja med Norman, Resfeldt, Brodin kanske. Intressant att Garpenlöv sa i intervjun inför första Gnaget-matchen här att det är bra att Rensfeldt är tillbaka så vi kan slänga ut Norman på en kant. Det antyder att man verkligen ser Jon Norman som en winger först och främst. Då landar man kanske i en tredje formation som är juniortung med Ögren, Östlund. Troligtvis en Victor Nilsson som har spelat ner Lekkerimäki från den platsen kanske. Och då en brutalt stark fjärde formation med Hockeyallsvensk nivå med Tim Söderlund, Emil Berglund och Niklas Danielsson.
Ja.
Och då har man liksom Lekkerimäki som extra forward. Ja, nu kommer vi aldrig vara 100% skadefria. Det kommer alltid vara någon som är snuvig, någon som är borta, så att Lekkerimäki kommer ju få spela ändå. Men alternativet är ju skadat att Victor Nilsson spelar center och Lekkerimäki kliver in som forward och att Emil Berglund blir extra forward.
Ja. Det är väl det enda alternativet annars som jag kan se också.
Mm. Men då har vi ett fruktansvärt bra djup utöver det med Blomgren, Forsberg, Onas.
Ja, verkligen.
Vi har även namngiven Schlüter då som kan gå mellan lagen under säsongen. Så... Men sen om det är så att de spelar Brodin med Kryger och Liss med Rensfeldt istället. Alltså, det är så pass bra spelare allihopa att det ska funka oavsett vad i princip. Så länge helheten rullar så kommer jag inte klaga. Ja, vi ska gå vidare här. Står vi upp tillräckligt bra när det blir slutspelshockey? Är det kanske till och med då våra stjärnor steppar upp? Först och främst, vad är slutspelshockey, Jonas?
Ja, vad är slutspelshockey? Jag tror att vi fick se något embryo till det, eller något snarlikt sånt igår.
Min bild av slutspelshockey är bara att domarna tillåter lite mer. Så du kommer komma undan med mera tjuvknep. Det blir lite svårare att bli en skicklig spelare. I övrigt så tycker jag att skillnaden mellan grundseriehockey och slutspelshockey är lite överdriven.
Ja, det är det väl. Jag tyckte att det var lite grann så igår, men det var väl det här att det var ganska ojämnt. Helt plötsligt så skulle det plockas. Alltså man fick ju liksom inte, ibland fick man slåss och ibland så fick man inte slåss. Och rätt var det så fick ingen slåss, och då skickar man ut 10 stycken i båset. Eller 11 till och med. Men det var en sån hockey igår där man var tvungen att plocka fram någonting annat än sin skicklighet. Och det var väl... På så sätt tycker jag att det var liksom ett positivt besked inför ett eventuellt slutspel, att det fanns någon form av mentalitet, ett sånt brinn att plocka fram i en sån här situation. Och ja, det tyckte jag ändå var positivt. Ja. Så att jag tror inte att det kommer vara någon större fara. Sen om stjärnorna kliver fram då, ja, det tror jag nog definitivt de kommer göra.
Och det jag har tycker de gjort... inte riktigt att vi inte haft stjärnor som kliver fram hit.
Nej, det tycker
de
inte
jag. De har ju varit bäst i vårt lag hela tiden.
Ja, men ta i tisdags till exempel. Alltså då är det ju våra stjärnor som kliver fram. Det är de som avgör. Men jag tror att de kommer vara ännu bättre då. Det är min känsla.
Nu är ju osäker skadestatus på honom, men jag tror att en sån som Linus Klasen kommer göra sina absolut bästa matcher när det är allvar. Det är ingen snack. Kryg är en sån som kommer... Han är ju bäst på plan varje match.
Ja, han är fantastisk.
Han är ju bäst i alla zoner varje match hela tiden. Och han är alltid bara skitbra. Liksom. Han kan ingen gnälla på liksom. Sen handlar det om att så här, få igång Elliot i powerplay och sånt där, men det får ju ta den tid det tar, så att säga.
Ja, det är som sagt jobba på det. Att jag tror jag kommer.
Ja, vi har varit inne på det förr. Vi tycker inte att vi har stjärnor som har svikit på något sätt. Nästa fråga. Slarvet i egen zon och är det bland väldigt svaga beslutsfattandet av våra backar. Jag vet väl inte riktigt om jag håller med om att det är en grej, eller?
Nej, det är ju ingen grej. Det har ju blivit mycket, mycket mindre. Men alltså jag gissar väl att man tänker lite grann på matchen igår.
Och Hammarlunds första period.
Ja, kanske Hammarlunds första period. Ja, men det var ju överlag var det ju lite grann så där. För att de stressade ju högt AIK och de gjorde det ganska bra. Men jag tror att det till stor del handlade om att vi hade sånt kaos i våra forwardsformationer. Det var spelare som aldrig spelat ihop... eller ja, det vet jag ju inte säkert, men alltså det hattades hit och dit, de åkte mycket, alltså fullt möjligt att de åkte i varandras åkvägar, och det var liksom svårt att hitta de här enkla förutbestämda vägarna ut ur egen zon som gör helt enkelt att det blir osäkert och det blir lite för mycket misstag.
Ja, nej, jag tycker att som sagt att det är mycket bättre nu och det ser bättre ut allt mer och ska vara lite tydliga, vad är det Garpen har gjort, tror vi? Eller är det bara så att han är bättre på sitt jobb?
Är det så enkelt? Alltså det kan vara så enkelt. Vi pratade om det för ett par poddar sen. Vad är det som är en bra, alltså en taktiskt skicklig coach? Alltså vad är det som skiljer dem åt mot en annan, en coach som inte är fullt lika taktiskt skicklig? Och det handlar om att implementera det man vill göra, och det man vill göra är oftast ungefär samma sak. Det nämns ju hela tiden om att ja, det är mer tydligt och det har blivit bättre och så vidare, och det är väl, det brukar man ju alltid i och för sig få höra så fort det har blivit en förändring och det har gått lite bättre, så att då är det ju oftast att det har blivit tydligare och så. Det är ju sällan att det har gjorts något magiskt taktisk habrovink på något sätt, utan det är väl inte svårare än så att han är lite skickligare på att få spelarna att förstå vad de ska göra, och när de inte gör det de ska göra så är det ett fel, och rätta på det. Det kanske inte är svårare än så.
Nästa fråga är, vad krävs för att skapa fler vassa målchanser? Vad är det vi brister i offensiven nu?
Ja, alltså jag tycker väl att vi brister väl lite grann fortfarande i att kunna alltså bryta båda blå linjerna med fart. Alltså att kunna få till bättre kontringar, bättre omställningar. Det är mycket svårare att försvara sig mot. Då öppnar ju isen upp sig när man inte möter fem stycken försvarare hela tiden. Där kan vi bli bättre på de omställningarna. Sen även har man fått upp pucken under kontroll, och det är ju oftast det handlar om. Jag menar, dumpar du in pucken så då exponerar du själv för att du får liksom, du får ner din egen fart, och motståndaren hinner komma upp allt som oftast och kunna stänga slottet, stänga de här farliga ytorna. Men har man väl fått upp pucken där, så är det som kan bli lite bättre, det är ju det att oftare även där kunna hitta pass på spelare som åker i nordlig riktning, även om det är i en offensiv zon, att hitta de här bågarna. Back som kanske kliver in på kassen, eller inte in på kassen nödvändigtvis, utan bara ta liksom ett par skär ner mot mål, förbi sin försvarare. Hittar man de här passningarna på de här spelarna, så då får man ju en meter extra hela tiden, och för att kunna avsluta i farligare lägen i offensiv zon. Sen är det ju också såklart att det är ju hockeyn är ju en kampsport. Det gäller ju också att ha de spelarna som kan ta den här kampen runt kassen när man väl har fått in pucken på mål där också. Det är väl lite sånt där. Ja. Sen går det ju, det går ju också att titta rent statistiskt, alltså även med ögontest, så ser jag liksom så här, vilka spelare det är som är skickligare på att passa pucken, vilka spelare är skickligare på att skjuta pucken direkt till exempel. Vilka spelare passar pucken in i de här ytorna där det är farligt, och vilka gör det inte. Då kan man exempelvis, man kan para ihop de spelarna rakt av bara. Ja, vi har en spelare här, vi har Marcus Kryger, han hittar ofta in passningar in i slottet. Exempelvis, och vad har vi för spelare som oftare klarar av att avsluta in i slottet, hitta de ytorna, ja, se till så att de spelar ihop exempelvis. Nu är det inte alltid så enkelt, men det finns många verktyg för att låsa upp sådana här saker.
Ja, vi kan bränna av en sista fråga här. Det ska vara kul att grotta ner lite fler detaljer, men tiden rinner iväg så jävla snabbt här.
Ja, nu gör vi det.
Varför är vi så passiva i boxplay? Tycker vi ska våga stressa lite mer, säger frågeställaren. Är vi passiva i boxplay? Det har sett ut så till exempel när AIK gör 1-1 senast, för att killarna har varit inne i 2 minuter.
Ja, då ser det ju passivt ut till slut. Till att börja med, man kan ju inte stressa mot alla lag. Alla lag har ju olika spelare såklart som spelar i sitt powerplay. De är olika skickliga. Det passar bättre att stressa på vissa spelare. Vissa powerplay-formationer, de söker ju olika avslut. Även om det är ganska så ofta, så är det ju snarlika avslut man söker sig på. Sen beror det på också vad har du för boxplay-spelare. Alltså hur rörliga är de? Vad har de för beslutsfattande? Och hur duktiga är de på att skära av ytor och såna här saker. Så det finns så många saker som gör att det är inte bara liksom att stressa oftare så blir det bättre boxplay. Det funkar ju inte riktigt så. Jag tycker att vi stressar väl ganska så mycket ändå. Men ja, nu senast, som du var inne på, det, jag menar, de spelarna hade ju spelat väldigt länge. Jag tror att vi fick ett par ovana spelare dessutom också som spelade. Vi blev ju av med till exempel Kryger, spelade ju ingenting alls såklart igår då, i boxplay. Och han drar ju tungt last där bland annat.
Ska vi nöja oss där? Eller vi har ändå dragit en timme och 20 minuter här, så att
herregud.
Ja. Det blir helt enkelt för mycket, så att vi får bara bryta oavsett om det är någon detalj vi vill grotta ner oss hårdare i. Så.
Yes.
Ja, vi tackar för oss.
Vi tackar för oss. Ha det bra, damer och herrar.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.